Det är tisdagen den 31 mars. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss igen. Kriget i Mellanöstern mellan USA och Israel å ena sidan och Iran å andra har nu pågått i ungefär en månad. Och som ni vet har det fått omfattande konsekvenser och spritt sig till en rad andra länder i regionen. Och inte minst har det inneburit att sjöfarten i Hormuzsundet, det vill säga Persikavikens mynning i söder, har blivit kraftigt påverkad. Och genom Hormuzsundet passerar fartyg lastade med ganska betydande delar av världens olja och gas, men också exempelvis konstgödsel och förstås allting som Gulfstaterna importerar. Sedan flera veckor är alltså den vägen kraftigt begränsad. Bara en bråkdel av de fartyg som tidigare passerade där kan numera göra det. Så vad får då det här för konsekvenser för sjöfarten, för transportekonomin i världen, för olje- och gasmarknaden och förstås i förlängningen för hela världsekonomin och för oss här hemma i Sverige? Det ska vi försöka grotta mer om idag. Och då är jag glad att presentera två gäster, nämligen Johan Voxenius, professor i sjöfartens transportekonomi och logistik på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Varmt välkommen hit, Johan.
Tack så mycket.
Och så Fredrik Eriksson, gammal bekant i podden från den brysselbaserade tankesmedjan eSype. Varmt välkommen du också, Fredrik.
Tack för det.
Jag tänkte börja med dig, Johan, och då ska vi vara mycket konkreta med just Hormuzsundet. Kan du bara berätta för oss som inte hänger med sjöfarten så ofta, vilken betydelse har Hormuzsundet för sjöfarten? Hur många fartyg är det som passerar där i normala lägen och vad brukar de normalt sett vara lastade med?
Ja, Hormuzsundet förbinder ju Persiska viken med Arabiska havet och så vidare ut på världshaven och extremt viktigt för produkterna som ska in och ut till den här regionen, och då pratar vi framförallt råolja, gas i olika former, oljeprodukter, alltså när råoljan har gått genom ett raff. Men även kemikalier, till du nämnde konstgödsel, det har kopplats till naturgasen eller fossilgasen som man kanske borde kalla den istället. Ungefär 150 fartyg passerar en normal vecka, säg veckan före kriget här, och huvuddelen då är ju tankfartyg. Det är inte så mycket av containersjöfarten, alltså där pratar vi tillverkat gods, mycket konsumentvaror men även andra typer av insatsvaror och komponenter som ska till nästa steg i en produktionskedja. Där pratar man ungefär 3%, och pratar vi torrbulk, alltså kol, malm, spannmål och den här typen av varor som kan hällas i princip ner i ett fartyg, så pratar man kanske om 2%. Så att det är ju framförallt in och ut i Persiska viken, Gulfstaterna, Iran som det här sundet är viktigt för.
Okej. Vart ska normalt sett de här fartygen, vad är deras destination? Är det Europa eller Asien eller Nordamerika? Går det att ge en översiktlig bild av det?
Ja, Mellanöstern har en viktig roll som, jag ska säga, som vågmästare efter oljekriserna på 70-80-talet, så letade man ju olja på många olika ställen för att minska beroendet. Så att det beror lite på säsong men också på var saknas olja. Och idag är det främst i Asien, som man brukar säga att ungefär 80% av det här går åt Asien och 20% bortåt Europa. Nordamerika är hyfsat självförsörjande vad gäller energiprodukterna och det här slaget. Men sen så har du containersjöfarten, kan drabbas dubbelt i och med att en stor hubb ligger inne i Abu Dhabi, alltså en stor hamn som tar emot stora fartyg och sen lastar om till mindre fartyg. En del ska spridas i Persiska viken men en hel del annat ska ner till Östafrika, Pakistan och så vidare. Och då måste du passera Hormuz två gånger, så att den rollen som globalt omlastningsnav är ju inte kul nu för dem i Dubai. Det är ungefär 14 miljoner container, så storleksordningen som Rotterdam, så ganska omfattande faktiskt.
För oss som återigen som inte har så stor sjövana, du säger att det är väldigt många med mycket tankfartyg. Hur stora är de ungefär och hur stor brukar besättningen vara på sådana här fartyg? Går det att säga någonting generellt om det bara så vi får en bild av det?
Ja, det typiska fartyget för råolja, då ska det ju långa sträckor och det är lågvärdig produkt. Så då gör man så stort som man kan, man ser var man ska passera. Men ett typiskt sånt är det man kallar VLCC, Very Large Crude Carrier. De är 330 meter långa, kanske 60 meter breda, lastar upp till 320 000 ton. Det motsvarar, vi pratar mycket fat i den här handeln, så att det är 2,3 miljoner fat kanske på ett fartyg. Och för att flytta all den här mängden så behövs det faktiskt bara 30 i besättningen. Kanske har du modernare, mer automatiserat fartyg, kommer du ner till 20 kanske, men den storleksordningen.
Okej, inte så personalintensivt alltså. Ja, om vi övergår till läget nu då. Sundet är då i stor utsträckning spärrat, men det är ändå några fartyg som kommer förbi. Hur har det där sett ut? Och är det några fartyg som har hunnit attackerats och vad har resultatet blivit då? Kan du berätta om situationen just nu?
Ja, det passerar en del. Det har ju i princip strypts och ingen litar på att det kan gå med någon konvoj eller så, utan det är med Irans goda minne. Man skulle ju faktiskt kunna skjuta från andra sidan också, men det är ingen som ser något intresse från Oman som sitter på andra sidan sundet att skjuta på det här. Utan det är på när Iran godkänner det. Så det har gått ut igår, passerat till exempel två stora containerfartyg, alltså på 19 000 containrar. För Costcos räkning, alltså Costcos egna fartyg, det är ett rederi som ägs av kinesiska staten. Det var även två norskägda gastankrar som fick passera igår, men då var de långtidschartrade av ett indiskt företag och de hade indisk flagg och indisk besättning, så det betecknades som indiskt intresse och inte något annat. Men ett 20-tal fartyg har attackerats enligt IMO som för en lista på allt det här. Det är inte så många dödsfall, men några har det varit. Bland annat ett Stena-fartyg har blivit attackerat i början på kriget precis när det låg i varv. Men några har attackerat så sent som i natt en sån här VLCC som har lastat med 320 000 ton råolja, och det kan ju bli ofantliga miljöskador av det. Nu så är det inte så eldfängt faktiskt råoljan, så att de har klarat sig med skador på fartyget. Ett containerfartyg attackerades också men blev inte träffat.
Man tänker ju det, alltså om flera hundratusen ton råolja skulle antändas, det måste ju bli en fruktansvärd smäll, men är den risken inte överhängande att man skjuter så, eller vad tänker du om det?
Råoljan är inte så eldfängd, det är lite svårare att få eld på den, men det går också, säger 19% tror jag utav världens oljeprodukter, det är alltså efter raffinaderiet så är det uppdelat i diesel, bensin, flygbränsle och så vidare. Och där är det väldigt eldfängt, så där vill man inte ha en attack.
Mm. Okej, om vi tittar då på handeln just med olja och gas som då ändå verkar vara de viktigaste produkterna. Hur stor andel ungefär av världsdistributionen är det som är påverkad av det här som sker i just Hormuz?
Ja, där brukar man prata om ungefär 20% utav behovet. Och kanske nästan hälften eller en bit upp mot hälften utav det kan gå andra vägar med pipeline och annat genom Saudiarabien. Men utav det så att säga sjöburna, det som finns flexibelt och kan skickas i olika riktningar, då är det uppåt en 40%. Veckan före tror jag läst att det var 38% utav råoljan och 19% utav oljeprodukterna som passerar här. Och någonstans däremellan för gas.
Okej, tack för den ögonblicksbilden av vad som sker i Hormuz. Ska bara släppa in Fredrik, du ska få tala mycket mer sen snart, Fredrik. Men vad tänker du när du hör Johans beskrivning över läget just nu, just i Hormuz?
Ja, jag tänker att det är en mycket bra och precis beskrivning av var du befinner oss någonstans när det kommer till inverkan på den maritima trafiken och inte minst då på olika typer av produkter som Gulfstaterna producerar väldigt mycket av och exporterar till andra länder, det vill säga olja och gas och ett antal produkter som följer därav. Det är också intressant att se på hur regionen som sådan har ju också gjort en hel del ansträngningar, tagit emot en hel del utländska direktinvesteringar som har haft som ambition av att försöka liksom värdeutveckla och värdeförädla kanske mer downstream från den här klassiska gulfproduktionen. Så det finns också liksom en petrokemisk industri som är viktig och som det finns ett antal importörer om runt om i världen, inklusive Europa, där det blir lite besvärligt. Och det påverkar allt ifrån vår läkemedelsbransch till till exempel tillverkning av olika former av komponenter till Nvidia eller andra producenter av halvledare som vi använder nu för att bygga upp större AI-kapacitet. Så att finns också en givetvis inte lika stor, men en åtminstone viktig del här som är mer kopplad till en mer så att säga värdeförädlande och mer kanske teknikavancerad del än den rena liksom bulkexporten av olja och gas.
Mm. Du ska få återkomma till det och de verkningar det får. Först bara, Johan, Gulfstaterna, hur klarar de sig när, jag antar att en mycket, mycket stor del av deras import av egentligen allt de behöver kommer över havet. Hur har det gått hittills?
Ja, det fungerar ju så att de exporterar råvaror och har stigit en del i värdekedjan som Fredrik är inne på här, medan det de äter och konsumerar, det kommer ju utifrån. Och det säger sig självt att öknen är ingen lämplig plats att odla sin mat på. Man försöker, man har ju växthus och man avsaltningsanläggningar och man försöker genförändra och så vidare så att det tål mer salt. Men man är väldigt beroende av detta. Sen är det högvärdiga konsumentgodset och maten. Det bedömer jag att man ändå kan flyga in om flygplatserna är öppna, för att det är ändå så pass högvärdigt. Och kommer kanske ihåg den här luftbron in till Berlin, så att det är görligt men väldigt dyrt. Sen får man komma ihåg att det bor faktiskt inte så mycket människor i den här regionen. Det är ett fåtal i Gulfstaterna som är medborgare, och så är det ganska många runt omkring som trivs och bor där, men också en stor kader av människor som servar befolkningen och jobbar i tjänstesektorerna där. Men det har inte pratats mycket i media, vad jag har hört i alla fall, om att det är någon bristsituation än. Så du kan flyga och du kan också köra med lastbil över ifrån säg Medelhavet och kanske Röda havet. Mm. För just förnödenheterna. Men det är klart att det är mycket andra varor som du vill ha på längre sikt som kommer ta slut i butiker och i lager.
Kan vara värt att hålla ett öga på det. Johan, innan vi drog igång det här så pratade vi om situationen i Röda havet som då redan så länge är påverkad på grund av hot till rebellerna i Jemen. Och nu har det här nya uppblåsande kriget fått en hel del fartyg att välja bort den vägen. Ja, vad finns att säga om situationen Suez-Röda havet? Hur påverkad är den leden av det som händer just nu?
Ja, den har ju en helt annan funktion i världshandeln. Den är framförallt en genväg, på samma sätt som Panamakanalen, en genväg mellan öst- och västra sidan utav Amerika, Syd- och Nordamerika, så är detta en genväg mellan Asien och första hand Europa. Men är det krångel i Panamakanalen så går även godset till östra USA den vägen. Så att, och det ska ju konsumeras en del. Man ska komma ihåg att Saudiarabiens befolkning bor framförallt i södra delarna som vetter mot Röda havet. Och för Egypten är det en väldigt viktig källa för västvaluta och stora intäkter att passera. Men sedan, ska säga, framåt jultid 2023 så började attackerna. Det var kopplat till Gaza-kriget och att man gjorde det i sympati med palestinierna. Och där kommer en aspekt, och det gäller även Hormuz. Vi var inne på det här att man släpper igenom fartyg med vissa kallade nationaliteter eller intressen bakom sig, men inte i Hormuzsundet idag är det ju framförallt kopplat till USA och Israel, men även de som har stött de här länderna som man stoppar. Det var samma i början i Röda havet, och det är tårarnas port som den trånga inpassagen är, för att sedan gå vidare i Röda havet och Suezkanalen, att då var det något kopplat till Israel. Men där kommer naturen utav internationell handel och sjöfart in, att det var väldigt svårt att avgränsa till vad israeliska intressen. Att ett fartyg idag i världshandeln har nästan alla länder incheckade i något form av intresse, så att det är väldigt svårt att säga var det ett amerikanskt fartyg och var ett kinesiskt fartyg.
Okej, okay, men om man tar den här dubbla bilden, Hormuz och Röda havet samtidigt, hur mycket skulle du säga, alltså, om du är så att säga distributionen runt om i världen av varor? Hur påverkar är den just nu? Hur stor är störningen?
Ja, man har ju vant sig vid det här, och vi pratade ju väldigt mycket om den här Ever Given som stod på tvären i Suezkanalen under pandemin, och då var det riktiga rusningstrafiken. Det var ont om, kanske inte om fartyg, men ont om hamnkapacitet, så att det var väldiga störningar runt om, och då får det här på toppen. Då blir det väldigt besvärligt. Men vi har pratat i media väldigt mycket mindre om störningarna som vi har levt med i snart 2,5 år, att inte passera Suez. Men det är en fas där det finns relativt gott om containerfartyg, så att det har inte påverkat priset särskilt mycket, utan det har funnits ett överskott på marknaden, så att man har hållit sig runt sig produktionskostnader eller driftskostnaderna för rederierna. Det är ju ungefär det priset som man tar ut. Och det går ju förstås upp när vi måste köra runt. Det blir mycket mer bränsle som behövs. Säg att det tar 2 veckor längre. Man kör lite fortare dessutom och bränner mycket mer bränsle. Och nu kommer ju en adderad funktion här i form av dyrare bränsle. Så att det är klart att det påverkar kostnaderna för sjöfarten, men också ger sig två veckor längre ledtid, vilket är ganska besvärligt för handeln.
Tack för det. Vi ska återkomma till dig senare, men nu ska jag fråga Fredrik lite saker. Ja, vad tänker du? Vi börjar väldigt översiktligt. Nu har vi fått höra då att problemet med Hormuz, men att vi till det också har en situation i Röda havet. Hur illa är läget just nu för världsekonomin på grund av läget i sjöss, skulle du säga?
Ja, det är ju alldeles uppenbart så att kriget och givetvis andra problem som finns i anslutning geografiskt eller tematiskt har en negativ inverkan på världsekonomin. Vi ser att inflationssiffror börjar stiga uppåt. Inflationen alltså accelererar igen. Senaste dag så presenterade Europeiska centralbanken inflationssiffror för mars som pekar på att det är en påtaglig acceleration som har skett sedan februari. Utsikterna för ekonomiska tillväxten behöver skrivas ner en hel del, beroende på vilken del av världen vi talar om. Men det är alldeles uppenbart att kombinationen av högre råvarukostnader plus en inflation som kan också framtvinga centralbanker att höja räntor och försöka undvika att inflation i en sektor, i det här fallet då råvarusektorn, kommer att sprida sig till andra delar av ekonomin. Och även där så hör vi ju löpande uttalanden som kommer från de stora centralbankerna i världen, att man är beredd att agera om man ser just att liksom inflationen börjar ta fart och börjar sprida sig till andra sektorer. En annan risk som finns är ju givetvis också att en del stater känner sig tvingade att gå in med ganska stora subventioner, och det här får ju också en påverkan då på statsbudgetar, att man kanske måste omallokera en del resurser som man hade planerat att använda för andra syften. Att höja utgifter på, säg, skola eller sjukvård, eller att sänka skatter till exempel. Och i länder som redan är i väldigt pressade fiskala situationer så ser vi också redan nu att statsobligationerna har gått upp i pris. De handlas för liksom en högre ränta än vad de gjorde tidigare, och det här är naturligtvis besvärligt också för dem. Så att den totala effekten av alla de här olika faktorerna pekar ju på en världsekonomi som, ja, men den kommer ju att sakta in i 2026 jämfört med vad prognoserna var. Och för de delar av världen, till exempel Sverige och Europa, där vi förväntar oss att 2026 skulle bli ett ganska bra år, att vi skulle ha en återhämtning av ett sånt snitt som vi egentligen inte har sett sedan pandemin, eller som inte har kommit som vi hade hoppats på skulle komma efter pandemin, att den kommer att modereras en hel del. Jag kommer inte ihåg exakt vad den svenska regeringen prognostiserade med BNP för 2026, men jag tror att det var ungefär på 2,5% eller 2,8% tillväxt eller något sånt där, och vi får nog räkna med att den kommer att skrivas ner. Fortsätter kriget så behöver den skrivas ner ännu mer, såklart.
Ja, det var det jag tänkte. När du beskrev då läget nu, var det utifrån det som hade redan hänt eller hur långt fram i tiden? Säg att läget är status quo i ett halvår eller år. Vad talar vi då om för konsekvenser?
Ja, då talar vi sannolikt om mycket mer påtagliga konsekvenser som sprider sig givetvis då till tillväxten och till ett antal andra aggregat i vår gemensamma ekonomi. Och det kommer givetvis därför att det är mycket svårare att försöka kontrollera en inflation i en isolerad sektor om det pågår under väldigt lång tid. Om vi får den här typen av chocker som det faktiskt blir när du har en stor volym av världens utbud på olja och gas som inte kan komma till sin kund. Det leder till kraftiga prisökningar som precis på det sättet vi har sett. Och i slutändan så kommer det här någonstans liksom att gå rakt igenom ekonomin och börja synas i konsumentpriser i andra sektorer. Det kommer bli dyrare att köpa mat, kommer bli dyrare att köpa bilar eller hushållselektronik och så vidare. Och det är det här som framförallt centralbanker försöker att undvika just nu, att du får den här spridningseffekten på inflationen. Att kan man försöka kontrollera det enbart till att vara förhållandevis väl isolerat i liksom olja- och gassektorn, att den stora effekten är att det blir dyrare för oss att tanka bilen. Om det bara är det som blir resultatet så är det nog relativt hanterbart. Men får vi de här spridningseffekterna, vilket givetvis kommer om det är ett krig som pågår väldigt lång tid och att priserna är höga under väldigt lång tid, då har vi en makroekonomisk situation som är betydligt mer allvarlig.
Om vi tittar historiskt på tidigare oljekriser, den 1973 eller den i samband med iranska revolutionen 1979, då en stor del av oljan försvann från marknaden helt enkelt. Likheter och skillnader mellan då och nu?
Ja, likheterna är ju alldeles för stora och alldeles för intima för att man ska känna sig lugn i det här läget just nu. Och det handlar givetvis också om ett antal andra faktorer som föregrep och kom efter eller kom i samband med oljeprischockerna som kom under 70-talet. En av de faktorerna handlar givetvis om att vi hade redan varit i en inflationsturbulent situation, delvis framkallad av att vad vi då kallade för Bretton Woods-systemet, det vill säga att vi hade en amerikansk dollar som var huvudsakligen garant för liksom den guldmyntfot vi hade, att de hade hoppat av den, hade ökat tullarna under Nixon ganska påtagligt. Det var en 10-procentig tullökning som kom i samband med detta då i början på 70-talet, vilket ledde till inflation, vilket ledde till att centralbanker började agera ganska vidlyftigt igen för att försöka stötta ekonomin samtidigt som den här då inflationsspiralen var igång. Sen så börjar den modereras en del, men sen så kommer det tillbaka med mycket mer kraft under senare och det får en större topp i inflationen som kommer senare under 70-talet än den som var i början på det hela. Delvis framkallat just av att det var ackumulerande faktorer här som hade liksom utvecklats under väldigt lång tid. Och vilket då blir viktigt att ta med i sammanhanget idag när regeringar funderar på vad de ska göra för några åtgärder mot att bensinpris går upp och så vidare, är att du fick en rad olika regleringar, vilka högst sannolikt förvärrade inflationsproblemet och den ekonomiska nedgången som vi hade då. Och det var allt ifrån prisregleringar, att vi försökte reglera bort det faktum att vi hade ett utbudsproblem som ledde till ökade priser. Och när man gjorde det så blev det snarast att det fick brist, att utbudet gick ner snarare än att vi hanterade priserna. Och det andra är att vi samtidigt försökte att stimulera efterfrågan väldigt mycket med hjälp av olika typer av fiskala stöd, vilket också ledde till egentligen motsatt effekt än den som vi önskvärt skulle vilja ha haft.
Okej, jag går tillbaka till Johan. Om vi jämför med 1970-talets utbudschocker med de väldiga oljeprishöjningar, vad tänker du om den historiska parallellen? Kan vi lära oss någonting av det?
Ja, om vi nu går till USA och förhoppning att det ska svida bland väljarna i Amerika, så sitter de ändå på ett verktyg som man använde vid den förra oljekrisen. Man stängde i princip Amerikas gränser för oljeexport. Och de var stängda i 40 år ungefär, så man fick inte exportera råolja. Man fick exportera diesel, för där fanns det en handel mellan Europa som gillar dieselbilar och USA som ville ha bensinbilar. Men det var först när den här shale gas, alltså frackingen, kom igång som man fick ett ganska gediget överskott av energi och började sälja. Och det verktyget har man ju kvar i Amerika, att kunna förbjuda råoljeexport och då kunna så att säga, isolera priserna. Tittar man på naturgaspriser i USA så har inte de ökat och det har att göra med att man är gott och väl självförsörjande och säljer en del men man har inte kapacitet i för vätskeanläggningar som krävs för naturgas. Alltså man behöver komprimera och kyla gasen för att kunna transportera med fartyg. Och de anläggningarna är väldigt dyra och tar lång tid att bygga. Och det har ju diskuterats en del om till exempel Qatar som har stor gasexport. Att förstör du de anläggningarna, då har du ett långsiktigt problem.
Mm. Men innebär det här att USA ändå på sätt på så att säga kan skydda sig från världsmarknadspriset på olja och försörja sig själv på olja?
Ja, men till priset utav att en del oljeföretag i Texas hade blivit sura för de har ju en chans att ta bra betalt nu.
Mm.
Så att det är inte utan att det blir effekter i olika delar av samhället.
Fredrik, har du några tankar om det, USAs situation?
Ja, det andra är ju att liksom under devisen drill baby drill så försöker man ju faktiskt också att öka den här sektorns signifikans i USA. Och man har ju redan nu en ganska påtagligt exportöverskott, vilket också innebär att det är svårt att se att du kan kombinera exportrestriktioner med i syfte att försöka hålla de inhemska priserna nere utan att detta ska få effekter på den egna tillväxten och liksom output i amerikanska ekonomi.
Mm. Hur är det med Europa? Och då tänker jag främst på gassidan. Vad jag förstått så har vi ju ersatt ganska mycket av den där gasen som tidigare kom i kraftledning från Ryssland med gas som transporteras på sjön. Är det den gasen som sitter fast nu i Hormuz?
I viss mån. Vi har köpt rätt mycket från Qatar och det är ju inlåst så att säga. Och det är väl också intresse från andra sidan Atlanten att de gärna vill försörja oss med den här. Medan vi då kanske säger att vänta lite nu. Vi har gjort oss fri från beroende av Ryssland som visar sig opålitlig. Och i alla fall det som kommer ut ur munnen från andra sidan Atlanten är ju inte så att det bygger förtroende precis att vi vill sätta oss i ett beroendeförhållande där. Men man kan säga så mycket att vi handlar faktiskt inte så mycket just med Gulfstaterna. Så att den stora effekten som jag bedömer är att vi är subjekt för priset. Huvudsaken av vår olja till exempel kommer från Nordsjön, Norge, Storbritannien, samma med konstgödsel, en hel del gas kommer. Det finns däremot inte riktigt som kan ersätta all gas som används på kontinenten. Det som tidigare köptes från Ryssland, det måste man ta med båt från annat håll.
Mm. Vad säger du om det, Fredrik? Vårt behov i Europa av gas för energisektorn?
Ja, det är helt rätt det som Johan beskriver det. Och man kan ju sätta det i sammanhang att Europa har ju det är en större del av Europas gasimport om vi räknar totala gasimporten som kommer från Ryssland fortfarande än vad som kommer från Gulfstaterna. Här finns det ju då frågor som kan bli lite besvärliga för oss att hantera, vilket relaterar mer till vår position gentemot Ryssland och hur vi ska försöka hantera den frågeställningen snarare än den omedelbara konsekvensen för utbudet just nu. I mitten av mars, tror jag det var, så började man ju första steget i vad som ska bli liksom den totala utfasningen av Europas import från Ryssland. Och den ska väl nu då pågå ett tag fram till, jag tror, slutet på 2027. Och tänker vi oss ett scenario där det här kriget fortsätter under väldigt lång tid, så är det klart att det blir en betydligt besvärligare politisk hantering att kombinera då fortsatt i princip importstopp från Qatar med att vi samtidigt ska fasa ut en ännu större andel av vår totala gaskonsumtion som kommer från Ryssland.
Okej.
Det positiva man kan säga här, och egentligen om man tittar sig i spegeln, så är det ju rätt illa faktiskt att vi fortfarande sitter i de här beroendena, och det är väl nu och i vissa faser som du pratar säkerhetspolitik runt det, men det var ju ganska många år sedan vi var överens om att vi inte skulle bränna fossila bränslen av klimatskäl, och pratar vi om det 10 kanske 20% av vår energiförsörjning det handlar om, så hade vi ju faktiskt lovat att vi skulle minska fossila bränslens andel av detta i större utsträckning. Så det är lätt att vara efterklok, men egentligen så hade vi inte behövt ha det här stora problemet om vi hade varit mer aggressiva och konsekventa i utfasningen av fossila bränslen.
Så är det ju förstås. En liten sidofråga till Fredrik, jag vet inte om det spelar så stor roll, men att Gulfstaterna nu mer eller mindre lamslås i alltså allt turismindustri och evenemang och Formel 1 och allting vad de har hållit på med för att använda sina pengar för saker och ting. Vilken roll spelar det för världsekonomin? Är det någonting som kan få spridningseffekter finansiellt eller sådär?
Ja, alltså om man tittar på själva turismindustrin och sportevent och stora evenemang, så tror jag att det kanske inte är den, varken på kort sikt eller på lång sikt, det stora problemet som kommer från detta. Utan det som är mer en fråga, snarare att det är ett färdigt scenario, är ju liksom i vilken mån som det finns tillräckligt mycket, man säger, infrastrukturellt kapital, både hårdvara och mjukvara, i de här stora centren, till exempel Dubai, att kunna återkomma till liksom den utveckling som man var på före kriget. Och i det ligger ju att man blev allt mer ett större finansiellt centrum. Att vi såg en både mer sofistikerad finansbransch och betydligt större volymer av tillgångar, finansiella tillgångar som förvaltades där, och där liksom stora banker, stora finanshus i världen successivt liksom förstärkte sin närvaro och ersatte kanske funktioner som man hade tidigare i Frankfurt, London, med att man flyttade personal till Dubai istället. Så att det är väl en tycker jag, en viktig fråga att ta med sig framöver, att den kanske mer långsiktiga konsekvensen är ju liksom vilken mån som det kommer att finnas tillräcklig säkerhet och stabilitet i regionen för att fortsätta på den här utvecklingen, som i grund och botten också handlade om att Gulfstaterna ville försöka hitta sätt att minska sitt beroende av råvaruexport, och att man skulle liksom långsiktigt bygga en ekonomisk tillväxt som var mer uthållig och som kanske också skulle ha som resultat att du bättre kunde liksom förvalta öppenhet och fred i den här regionen på lång sikt.
Mm. Vi har ju en liknelse där med Norge som var ute häromdagen och sa att ja, det kan ju låta som att det här är bra för Norge med att vi har högre oljepris, men värdet på oljefonden, alltså tidigare oljevinster, har ju sjunkit mer än vad de tjänar på det här. Och det är väl kanske lite så i Gulfstaterna också, att man var, som du säger Fredrik, på väg att växla till en annan. Man pratar ju också om här datacenter och annat som det kan ligga bra placerat nära där du har mycket solenergi och kanske en del fossila bränslen till. Men att risken där, ska du behöva ha luftvärnssystem runt ett datacenter, så slår det ju till lite på ekonomin.
Mm. Och ingen vill gå på Formel 1-tävlingar där det behövs patriotrobotar som skyddar oss. Hörrni, vi ska ta hem det här lite till Sverige. Jag kör själv väldigt lite bil, så jag har inte tankat sedan februari, men nu börjar tanken bli tom. Och jag har ju sett vad det står på bensinmackarna. Det har ju förändrats. Fredrik, vad är det, om vi tittar specifikt för svensk del, vad kan vi räkna med sker i vår ekonomi nu framåt?
Ja, det som blir viktigt att liksom hålla koll på är väl framförallt ett antal eventuella inflationsrisker, som framförallt ligger i att inflationen skulle sprida sig från att vara liksom en relativprisförändring, det vill säga att priserna i liksom, när du tankar din bil, Andreas, att den har gått upp, men inte nödvändigtvis att någonting annat har gått upp. Att försöka undvika att vi får den här spridningen, vilket kommer att tvinga Riksbanken att höja räntorna. Och om perioden då under pandemin och framförallt efter starten på kriget i Ukraina är liksom en vägvisare, eller åtminstone ge oss information om både eventuella kraften i den här spridningseffekterna, särskilt i kombination med både monetär och fiskalpolitik, och i vilken mån som centralbanker kommer att reagera och hur de reagerar, så är ju risken att Riksbanken kommer att känna sig nödgad att höja räntan ganska kraftigt. Och det kommer givetvis ha en påverkan på på liksom den ekonomiska aktiviteten i Sverige. Som jag sa så 2025 var ett rätt dåligt år för svensk ekonomi. De tidigare åren var inte heller bra år för svensk ekonomi. Och det är ganska många som har hoppats nu på att 2026 är det här återhämtningsåret där konsumtionen skulle vara en av de ledande liksom krafterna i att vi skulle få en högre bruttonationalprodukt, BNP-tillväxt. Arbetslösheten skulle börja ticka neråt och så vidare. Så att det är ett känsligt läge. Fiskalt sett så är Sverige en ganska bra position. Vi är inte i samma situation som till exempel Frankrike eller Italien och så vidare, utan det finns utrymme att göra saker och ting om det skulle behövas, men det är givetvis besvärligt att några av våra stora exportmarknader riskerar att vara i situation där ekonomin faller ännu mer, och det påverkar också svensk export.
Men Fredrik, vad är det som avgör om vi får såna här spridningseffekter? För jag tänkte situationen 2022-23, då hade vi dels den här containerkrisen bakom oss och dels hade vi då kriget i Ukraina, vilket påverkade en lång rad råvaror. Idag är vi i en annan situation. Hur stor bedömer du risken att dagens bristsituation eskalerar med den här typen av allmänna prisstegningar?
Ja, så som läget är just nu så skulle jag inte säga att liksom risken, alltså att nedåtriskerna är dominerande och att det liksom finns en stor säkerhet i att det kommer att bli på det här sättet. Men det är givetvis osäkerheten som är det, liksom det stora frågetecknet där. Vi vet inte hur lång tid det här kommer att pågå, hur länge kriget kommer att pågå. Vi vet inte hur lång tid som det kommer att ta att försöka återskapa produktion och exportvolymer av det snitt som gör att man kan åtminstone återgå till någonting som ligger i närheten av där man befann sig strax före kriget bröt ut. Så att även om vi skulle räkna med att kriget kommer att ta slut i mitten på april, så talar vi ju säkerligen om ganska många månader innan produktionsvolymerna kommer att vara tillbaka, så att internationella marknadspriser har kommit att gått ner till, inte de nivåerna som de var på före kriget startade, men åtminstone vara på rimligare nivåer. Så att det är ju alla de här osäkerheterna som vi står inför just nu. Det är ganska få som har liksom rapporterat både på bolagssidan och på liksom den samhällsekonomiska sidan hur man bedömer de medelfristiga effekterna, hur de kommer att vara på något sätt. Det här är ju liksom det kommer att vara en upptäckt för oss alla de kommande veckorna, månaderna, och se liksom vad de här riskerna är.
Mm. Och vi ser ju i Sverige så är vi ju ändå i den övre delen av hackordningen, så för oss pratar vi just om inflation och så, men Magdalena Andersson var ute och sa att vi kanske till och med hamnar i en ransoneringssituation, men tittar vi globalt sett så de som är i andra änden av hackordningen handlar ju en brist av att de inte har råd alls och kan inte konsumera. För oss är det bara att vi får lägga lite mer reaktionen över de här resurserna som vi delar i världen. Mm. Så att det kan man ju se på sikt kanske oroligheter i vissa länder där befolkningen lider väldigt mycket av en ändå ganska modest ökning av vissa råvaror.
Johan, hur lång tid skulle det ta att sjötrafiken skulle få ordning på sig, så att säga? Säg att man ändå skulle nå en lösning ganska snart och fartygen kan börja passera igen. Hur lång tid tar innan man kommer i kapp med distributionen?
Här får vi hålla isär tanksegmentet, för där är det kan liknas vid en taxi, att du kör en enda last för en kunds räkning, och där börjar man på något sätt på noll. Vi hör ju sällan om att nu är det 3 dagars kris i taxibranschen, medan containertrafiken är mera som busstrafik, flygtrafik, att du får följdförseningar, du har container på fel ställe, du har fartyg på fel ställen och du får inte ihop logistiken riktigt, så att där kan det ta mycket längre tid innan allt är utsorterat, om man kan säga att nu är det dag eller vanlig drift igen. Man kan nog säga att det var lite tur att man inte började köra igen genom Suezkanalen, för då bedömer man att det kommer bli stökigt när fartyg som lämnar Asien 2 veckor senare kommer fram samtidigt till Europa. Men det var en väldigt genomtänkt tillbakagång som var planerad, och vissa fartyg gick igenom, men man var inte helt igenom. Så att den här typen av, vet man i förväg att det tar 2 veckor längre och man har vant sig vid det, så är det inte så stort problem. Mm. Däremot kan vi se att det kan nog ta tid att fylla på oljelagren. Om det kommer pågå halvlänge och att vi börjar tömma de här reserverna som finns i, utspridda i världen, och det ska fyllas på samtidigt som vi ska fylla på för normal förbrukning, då kan det vara lite trångt med fartygskapacitet.
Johan, vilka möjligheter finns det att styra om handeln, att om man har lite tid på sig bygga nya pipelines till helt enkelt nya hamnar? Är det möjligt? Är det ett realistiskt perspektiv?
Ja, man skulle kunna bygga, och det finns ju pipeline, men det har inte tillräcklig kapacitet. Hade man vetat att det var lugnt i Röda havet så är det väl närmsta vägen ut. Men man kan ju ha pipeline även ut i Medelhavet och så vidare. Men det har ju varit notoriskt osäkra länder här att bygga en pipeline som måste vara hel hela vägen. Då vill du veta att du också har politisk kontroll över territoriet som det går igenom.
Så är det förstås. Hörrni, en sista fråga till er båda innan vi avslutar. Jag har haft lite ont i magen av det här. Jag har läst en del i media. Många av de vanliga olyckskorparna förstås, men även andra. Hur orolig ska man vara över hur det här egentligen ska sluta för oss alla? Ja, Johan, vad säger du? Hur orolig är du?
Jag vet inte om jag... Min expertis är ju framförallt rederierna, och de är jag inte orolig för de trivs faktiskt... de trivs inte i den här situationen förstås. De har personal ombord och de har stora resurser som kan bli skadade och så vidare. Men väldigt, väldigt strikt ekonomiskt så går ju priserna upp. Det, för containersegmentet så behövs det användas fler fartyg för att gå runt Afrika och därmed går charterpriser och annat upp. Och för oljetransporter och så för de som inte har fartyg precis i den här regionen så är det förstås gynnsamt för generella fraktpriserna har ju gått upp.
Okej, okay. Rederinäringen klarar sig. Vad säger du då Fredrik, hur oroliga ska vi vara om vi tittar lite i större skala?
Ja, så tänker man på de ekonomiska delarna av det hela, bortsett från mera då frågor om krig och fred, så tycker jag väl att en observation som man kan göra är ju att vi har haft en ganska påtaglig resiliens i vår förmåga att kunna hantera och omallokera resurser när det dyker upp ett antal koncentrerade risker och kriser, och att sjöfartstrafiken likväl som mycket annat när det kommer till den handel som vi har ju utsatts för ett antal ganska påtagliga chocker under många år nu, vilket har tvingat fram en annan form av tänkande på hur de bygger liksom resilienta kedjor som innebär att de produkter som man faktiskt har beställt kommer fram, framförallt de viktiga produkterna, så att vi liksom inte hamnar i situationer där det är brist på till exempel mat eller brist på viktiga teknikkomponenter och så vidare. Att både pandemin och krigsutbrottet 2022 har förbättrat de här förmågorna på ett påtagligt sätt. Så att utifrån det perspektivet så tycker jag att man kan åtminstone känna ett visst lugn. Det jag är mer orolig för är att vi har... ett antal delar av världen, till viss del också inom Europa, där man liksom kör på fälgarna när det kommer till olika systems förmågor att kunna åtminstone ha utrymme att agera när man behöver agera. Att vi har skjutit på viktiga frågeställningar som inkluderar givetvis energiomställning och förmåga att kunna ha liksom ett utbudskapacitet som innebär att man inte är allt för beroende av en källa av energi till exempel. Eller att vi har liksom skjutit på liksom behovet av att moderera inflation eller att hantera statsfinansiella situationer, vilket gör att när den här typen av kriser uppstår och man behöver se att stater agerar, så har de alldeles för låg möjlighet att göra det. Och det är väl en av de riskerna jag ser, liksom att givet mycket annat som har varit oroligt i både den reala ekonomin och den finansiella ekonomin, att ett långvarigt krig här kan ju liksom addera saker och ting, vilket innebär att vi kommer att få en turbulens som egentligen kanske inte är en effekt av en utbudschock på olja och gas, utan som, men där det blir liksom en droppe som får bägaren att rinna över, och att vi börjar få bristande tilltro liksom att finansiell stabilitet och ekonomisk förmåga är tillräcklig för att kunna hantera vår situation.
Mm. Det är ett varningsord inför framtiden som vi ska hålla koll på. Stort tack Fredrik Eriksson från ISAIP för att du gästade mig idag.
Tack för det.
Och stort tack Johan Voxenius, professor i sjöfartens transportekonomi vid Göteborgs universitet, för att du gästade mig idag. Tack så mycket.
Tack så mycket.
Jag ska bara påminna er som vanligt som lyssnar att vi har ett bra erbjudande just nu. Gå in på svd.se/testaledare och pröva en prenumeration på Svenska Dagbladet. Just nu får man 2 månader helt gratis. Då får man tillgång till alla artiklar på svd.se förstås. Och dessutom tillgång till samtliga poddar. Och så får man dela den här digitala tillgången med en vän. svd.se/testaledare. Där kan man beställa. Stort tack för att ni har lyssnat idag på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till oss med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Men också om ni har förslag på ämnen ni vill att vi tar upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström, ansvarig utgivare är Lisa Irenius. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.